Man kan be på många sätt. Visst är det skönt? Och ibland så kan man sova och be. Är det någon som gjort det någon gång? Jag kan vakna ibland på natten av att jag talar i tungor. Då sover man och ber. Man vet inte om det, men anden ber. Och vi ska vara ständigt bedjande. Står så i Bibeln. Jag tror på Guds ord. Vi har ju så här modern teknik, ser jag. Här. Man kan göra andra saker med modern teknik. Man kan skicka brev. Mail. Jag fick ett vittnesbörd från Mora. Vi var där och predikade, jag och Per. Jag blev så glad för det här och så frågade jag, får jag lov att läsa upp det? För det ger så mycket tro. Ja, sa hon, gör det. Var välsignad. Hej Eva, tack för böneduken jag fick med mig hem i lördagskväll. När jag stod i förbönskön på lördagskvällen så kom jag att tänka på min man som haft problem med sitt ben i 2 års tid. Det kunde vara värk, kramp och ont i ljumsken som bara blev värre och värre. Jag nämnde detta för dig och då ordnade en böneduk och din man kom också och bad. Väl hemma så erbjöd jag honom duken och han tog emot den direkt. Dagen efter så kände han sig något bättre. Veckan som följde så säger han helt plötsligt, jag har inte ont i benen och mer. Glatt och överraskad testar jag honom i flera dagar om han har ont. Men han svarar på samma sätt, nej. Jag har inte ont i benet något mer. Det är helt borta. Min man blev alltså helt bra i benet och vi är väldigt glada och tacksamma för det. Min man hälsar och tackar er för böneduken. Nu väntar jag bara på att min man ska bli frälst också. Tack Jesus för vad du gjorde för min familj den här lördagskvällen. Visst har vi en underbar Gud. Och han ser inte bara till människor som gör vissa saker först, utan han har en omsorg, en kärlek till alla människor. Den här mannen behövde inte bli frälst först för att kunna beröras av Jesu kärlek. Däremot så hoppas vi att den här beröringen av Jesus ska göra att han vill lära känna honom som helade honom också. Så det är gott. Rubriken på min predikan idag, den är Gud talar. Att han vill prata med oss så vi förstår vad han säger. Och jag tror det är många som tänker så, men kan han tala? Bryr han sig om att tala? Kan jag höra Gud tala? Och hur gör jag? Jag tror vi har funderat över det allihopa, har vi inte det? Men det är så att han talar och jag vet det. Hur vet jag det, säger du kanske? Jo, därför att han har pratat med mig. Fast det räcker kanske inte som bevis. Så vi ska se vad Bibeln säger om det hela också. Det är bara den vi kan lita på. Och i Johannes 10:3 så står det att fåren hör hans röst. Och i vers 4 så står det att fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Och ska vi följa Jesus därför att vi känner hans röst och därför att vi hör hans röst så måste han ju prata. Eller hur? Och jag tror att vi ska förvänta oss just det här att han vill tala till oss. Att han vill visa oss när vi behöver vägledning. Han kan tala genom sitt ord, genom Bibeln, genom hörbar röst, tankar, känslor, inre bilder. Tala genom syner, profetiskt tal. Jag tror att det kan vara lite olika hur vi upplever att Gud talar. En del känner liksom på insidan att Gud säger någonting. Ofta genom att man får frid eller ofrid över någonting som man ska göra. Andra ser, får inre bilder. Men också för öppna visioner där man ser verkligen med sina fysiska ögon. Jag tror att det kan variera från person till person. Och jag tror inte att vi ska styra upp eller försöka liksom berätta att så måste du göra, utan det får vara en grej mellan dig och Gud. Jag tror att egentligen så är det i stillheten som vi har lättast att höra Guds röst. Ibland så kan vi få höra det när man sitter och kör bil eller så här, som en varning. Och då är det ju för att det är på väg att hända en olycka eller någonting sånt. Men jag tror just det här att stilla sig, att kanske inte prata så ruskans mycket själv alltid. Vi som är karismatiker, vi är såna. Eller hur gud, och så så bara pratar vi liksom. Och sen när vi har pratat så bara vänder vi oss och så går vi vår väg. Och så kan man se hur Gud, han liksom, ja, nu var hon borta. Liksom. Utan att vi stillar ner vårt inre, stillar ner vår tanke så att vi kan höra honom. Bibelläsning är livsviktigt. Att få hela tiden leva med ordet, att få äta ordet. Jag brukar alltid läsa Bibeln på morgonen när jag sitter vid frukostbordet. Och både jag och Per, vi följer en sån här bibelläsningsplan som vi kör år efter år. Därför att då läser man igenom hela Bibeln på ett år. Och det blir disciplin i bibelläsningen. Man läser något och gamla och något och nya och så saltaren eller ordspråksboken. Men att komma in då i bibelavsnitt som man har läst så många gånger och sett, och så helt plötsligt står det någonting som man inte har sett innan, som man inte har upptäckt. Jag gjorde en sån där upptäckt i Johannes. Jag har aldrig sett det innan, att Lazarus, han var ute och vittnade om att han hade blivit uppväckt från de döda, och att de ville döda honom också då, därför att massor av judar blev frälsta för vad han gjorde. Och ändå har jag läst Johannes hur många gånger som helst. Men helt plötsligt, ni kan läsa Johannes 12, ska ni få se det. Helt plötsligt så bara upptäcker man någonting som blir levande. Så Bibeln, det är det absolut bästa stället som Gud talar igenom. Bibeln säger att det som vi behöver veta om Gud, det är uppenbart. Det är självklart. Det är därför att han har gjort sig känd för oss, visat sig för oss och når oss i vårt allra innersta. Romarbrevet 1 står det om det. Romarbrevet 1, 19-21. Det man vet om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fast de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Men vi ser här att Gud har uppenbarat allting, ända från det som han skapade jorden, så har han uppenbarat sig. Så det är egentligen ingen människa som kan skylla på att man inte visste att Gud fanns. Och därför ska varje människa då förlägga räkenskap inför Gud också. Står i Romarbrevet 14:12. Att var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så när jag kommer till himlen en dag så hoppas jag att Jesus, han säger: väl gjort min trogne och gode tjänare. Väl gjort, Eva. Och så kommer han och fråga: hur var det med det där som jag bad dig göra? Och då kan inte jag säga: nej, men jag hade en trög ordförande, Rune heter han, så jag kunde liksom inte göra det som jag ville. Och så kommer Jesus och säger: och bry dig inte om honom, det är för honom kommer jag att prata med sen. Utan jag frågar: vad gjorde du med det? Ja, men du vet, jag kunde inte, för jag hade en kompis som hette Angela. Och det var lite pinsamt att göra det när hon var med. Och då kommer Jesus och säger: ja, men hallå, jag ska, eller hallå säger han kanske inte, men jag ska prata med Angela sen. Nu frågar jag dig: vad gjorde du med det som du fick? Så kommer det vara en dag i himlen, tror jag. Och jag känner då att när jag är där framför Jesus, då vill jag kunna säga, ja men jag gjorde ju det. Ja men jag ringde ju den människan. Ja men jag berättade för den människan om Jesus. Ja men jag predikade ju det som du sa. Jag vill kunna svara att jag förvaltade pundet. Men jag ska lägga av, räkenskap när jag ska avlägga räkenskap för honom. Jag tror också att när man som människa inte vill känna Gud, när man inte vill lyssna till Gud, så tränar man sig faktiskt på olika sätt att inte höra honom tala. Man tränar sig att hitta vägar där man kan döva och tysta Guds röst. Och helt plötsligt så finns den inte där. Jag kommer ihåg speciellt när jag gick bibelskola, så pratade vi om vilka filmer och sådär man kunde titta på som frälst. Och det är det en där på bibelskolan som sa, ja men jag tycker den är så bra, den där filmen När lammen tystnar. Och den filmen har jag sett som ofrälst och den är fruktansvärd. Den är hur otäck som helst med kannibalism och allting. Och så säger jag till honom, ja men skulle du kunna se den filmen när Jesus sitter bredvid dig? Ja, varför det? Det är ju jättebra. Det är väl klart att jag kan påstå då att jag inte hör helig ande. Ja, sa jag, det påstår jag faktiskt. Där har du dövat helig ande så att du inte hör att han säger till dig att den inte är bra för dig. Och så kan man göra på olika sätt när man gör saker som man vet inte är bra inför Gud. När man har gjort dem tillräckligt många gånger, så slutar den helige ande tala till oss. Han liksom backar bak och så hör vi inte honom tala. Det står i predikan att Gud har lagt en bit av evigheten i våra hjärtan. Och detta gäller alla människor. Jesus han försöker hela tiden dra människor till sig. Det står att han vill leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Jesaja, han ska få ge ord åt den hungern. Det står så här i Jesaja 26:9. Min själ längtar efter dig om natten. Jag anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden lär sig världens invånare rättfärdighet. Min själ längtar efter dig om natten. Jag anden i mig söker dig. Det är nog det som händer när jag vaknar av att jag pratar i tunga. Det är det liksom min själ, min ande som längtar efter att ha kontakt med Gud som söker honom. Johannes han skrev att världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Tänk, packat och klart, himmelen. Vi är på väg dit. Vi får vara i hans vilja för evigt. Så här ser vi att det är livsviktigt att höra från Gud. Vi måste veta vad han vill visa oss. Och för att kunna koppla samman med den plan som han har för oss. Det står i psalm 139:16. Att dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Alltså vad häftigt, våra dagar när vi låg i vår mammas mage. När liksom vårt öra höll på att växa till och när vår tå och stortåren höll på och krumeluras där och komma till. Då satt Gud och filosoferade och tänkte och skrev våra dagar, gjorde goda planer för varenda dag. Den här söndagen, den 16, det skulle inte vara kul att titta i Guds bok och se vad han egentligen har skrivit. Liksom, och idag vill jag välsigna Lilian. Idag vill jag att hon bara ska få höra mina hjärtslag. Idag har jag bestämt om henne att hon ska komma till Bålsta och bli välsignad. Så här. Tror du inte att Gud har skrivit så? Jo, jag tror det. Att få läsa Men för att veta då att han har de planerna så måste vi ju höra honom tala, eller hur? Annars vet vi ju inte vilka planer han har för oss. Det är betydligt svårare att leda någon som inte hör än att leda någon som hör. Det är så att vi ska räkna med honom på alla våra vägar i Ordspråksboken 3 och 6. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis utan frukta Herren och fly det onda. Med andra ord, inbilla dig inte att du kan sköta allting själv. Inbilla dig inte att du fixar allting själv utan Guds hjälp och vägledning. Visst, när människan byggde Babels torn så sa Gud det att nu ska ingenting, hädanefter ska ingenting vara omöjligt för henne att göra. Så visst kan vi göra mycket, men vi behöver Guds vägledning och Guds välsignelse. Det står på ett ställe också att Gud, han vill viska hemligheter i våra öron. Det har jag inte lagt in där. Men det står inte riktigt ordet hemlighet står det inte. Men grundtextordet betyder hemlighet. Och det tycker jag är fantastiskt. Att Gud vill komma till oss. Han vill komma så nära att han vill viska in i vårt inre. Det som är hemligt. Det som är hemligt, det berättar man ju bara för verkliga vänner. Eller hur? Du går inte och skriker ut det där allra innersta som du har över hela världen i Uppsala. Utan det berättar du ju bara för en så här jättegod, nära vän. Det är så. Och så vill Gud viska hemligheter till oss. Jag tycker det är fantastiskt. Är du rädd för att höra Gud tala? Ibland när man kommer in i Svenska kyrkan så avbildas Gud som ett enda öga. Sådär. Allseende. Jag vet att det fanns en sån här gammal söndagsskolesång har jag hört inom pingst. Var försiktig lilla öga vad du ser. Var försiktig lilla öga vad du ser. Var liksom så här, för Gud ser dig. Mm. Han ser när du busar. Han ser vad du hittar på. Så här liksom. Och den bilden av Gud kan faktiskt hänga kvar inom en. Att man är rädd. Man är rädd att Gud ska komma och trycka till en med tummen. Liksom, eller ta en i örat så här. Och det gör också att man försöker stänga igen hans röst. Och visst är det så att Gud kan ibland tillrätta visa oss. Det kan han. Han kan säga, det är ju, hallå, stopp Eva. Det där är inte bra för dig. Det där ska du inte göra. Men det finns ingen fördömelse när Gud tillrättar visa oss. Den enda gången det finns fördömelse är det när djävulen pratar. Så känner du dig fördömd. Då kan du lita på att det inte är Gud som talar till dig. Utan det är någon annan som har förklätt sig för att ta bort din frimodighet. Man kan bli förkrossad, det kan man bli. Man kan gråta och man kan känna, men fördömelse, när man kommer på skam, då är det inte Gud som talar. Jag har skrivit tre frågor här. Blandar Gud sig verkligen i våra vardagsbestyr? Vill han engagera sig i varje liten detalj? Har han tid med det? Min mamma brukar säga det, men man kan inte störa Gud med allting. Ska vi bara störa honom när det är stora och livsavgörande händelser? När det är stor nöd? Nej. Jag tror Gud vill att vi ska komma med alla våra saker, små och stora. Nageltrång, förkylning, cancer, alltså ekonomiska, allting, bara berätta för honom. Jag tror att många fler av oss skulle kunna leva ett överflödande liv på många områden. Jag bara längtar efter att leva ett liv där tecken och under och mirakler bara följer där jag går. En Vad heter hon, Per, som brukar ligga ner och predika, för hon blir så full i anden? Heidi Baker heter hon, ja. Hon drabbades av cancer och var döende. Och Gud helade henne, och när han helade henne så fick hon ett sånt möte med Gud att hon bara flödar i anden. Och hon har en jättefin utbildning också, så hon skulle kunna ha jättefina jobb med jättehög lön och så här, men hon har gett sitt liv nere i Afrika, jobbar med aidssjuka barn och så här. Vad är det med den, Per? Ta en annan micka. Men när hon blev hela där så kom Guds ande över henne och smörjelsen över henne. Tack. På ett sånt sätt att för det första så blir hon så full i helig ande när hon ska förkunna att hon ofta ligger ner och predikar, för hon klarar inte av att stå upp. Så berättade de att hon kom in på en sån här ställe, hon skulle käka lunch. Så hon gick och hängde sin jacka vid en stol, och så satte två lastbilschaufförer eller byggarbetare där vid bordet bredvid. Och sen gick hon här ändå för att hon skulle hämta mat borta vid matdisken. Och när hon kommer tillbaka så sitter de här stora kararna och står och gråter i syndanöd. De hade drabbats av den smörjelsen som var över hennes jacka när hon hängde den. Liksom. Jag vill leva ett sånt liv med Gud. Där det hela tiden bara är ett överflöd. Där människor vet. Jag sa det att Gud talar. Jag satt och pratade med honom en förmiddag. Alltså, Gud har humor också, det har du säkert märkt. Så sa jag, men Gud, vad ska jag göra för att människor ska veta att jag är med dig? Så sa han, Eva, om du går in i en laggård bland djur och ger där en hel förmiddag, och så går du ut bland människor sen, så kommer de att känna på lukten vad du har varit. Jag bara, ja, då har du rätt i. Så är det ju, det är ju inte så där fräscht. Så sa han, Eva, om du kommer inför mig, om du är inför mig en hel förmiddag och går ut bland människor utan att byta kläder, så kommer människor känna på doften att du har varit med mig. Det är faktiskt så. Det händer saker när vi umgås med honom. Jag vill ha en ekonomi där jag kan ge i överflöd. Till allt. Inte behöva tänka. Utan bara ge. Och egentligen står jag nog och säger emot mig själv. För jag har ju en sån ekonomi, eller hur? Jag ser den inte på banken. Där har jag inte den. Men när jag börjar ge, då befruktar ju Gud det som är. Och så börjar det växa till. Jag har till och med sett en gång på Pers konto, det hade blivit en orättfärdighet om påståendena hade haft för mycket semester för många veckor. Och det var ganska många veckor för mycket. Och min Per, som är statistiker och liksom skriver upp och räknar och håller på hela tiden, att jag hade tagit ut för mycket semester, det är fullt möjligt. Men inte Per, som har sån stenkoll på allting. Men det gjorde var i fall att han jobbade in de här veckorna då. Och tänkte, nu är det klart. Det var det att fast han jobbade in dem så var han tvungen att betala skatt för det han hade jobbat. Så det blev nästan ingenting kvar på banken. Och vi sa, nej, hur gör vi? Alltså Per, först han tänkte, jag kan bara inte ge 10 den här månaden. Det funkar ju inte. Och sen i nästa ögonblick så tänkte han, jo, jag ska ge fullt 10. Han gav fullt 10 och han betalade alla räkningar. Och vi upptäckte det att efterhand som räkningarna betalades så försvann inga pengar på kontot. Helt sanslöst alltså. Och som jag sa, Per som är så noga så här, han har kollat och kollat och kollat. Det var så ingen som satte in pengar. Räkningarna betalades, men de försvann inte på kontot. Så där såg vi ett riktigt ekonomiskt mirakel. Jag tror hade Gud bestämt, eller hade Per bestämt sig för att nej, jag kan inte betala 10 för jag har inte. Nej, då hade vi inte fått se den välsignelsen. Så att Och få komma in i det överflödande liv som Gud har för oss. Och jag tror att vägen att göra det är att göra som Jesus han gjorde. Han gjorde bara det som han såg Fadern göra. Och den här bibelversen tror inte jag fick med faktiskt. För det är Johannes 5:19. Johannes 5:19. Jag tror jag missade den när jag gjorde sådana. Det står, amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör sonen. Sonen kan inte göra någonting utan bara det han ser Fadern göra. När Jesus gick på jorden så använde han sig inte av sin gudom. Han var 100% människa. Och ändå när han drog sig undan och bad, när han sökte Gud, så såg han. På något sätt såg han i det himmelska. Det står inte att han bara gjorde det hans fader sa åt honom att göra. Utan han gjorde det som han såg Fadern göra. När Mose byggde tabernaklet så såg han hur han ska göra. Det står så här i andra Moseboken 25:9. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Alltså en blueprint, jag tror han verkligen fick se det himmelska tabernaklet. Han fick se in i det andliga. Jag tror att Gud på samma sätt vill visa oss saker. Vi ska få se verkligen vad han menar och förstå vad han menar. I Jeremia 29 står det så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Alltså jag vet väl, står det på ett ställe, jag vet väl vilka tankar jag har för er. Fridens tankar och inte ofärdens. För att ge en framtid och för att ge ett hopp. Okej. Jag ska ge er 4 nycklar på att höra Guds röst. Det första, att höra Guds röst, tror jag det är att den kommer i form av spontana tankar. Jag sa det innan att ibland kunde man höra Gud när man är ute och kör bil. Man håller på att köra där liksom. Och så helt plötsligt bara dyker Vivica upp i min tanke så här. Och så börjar jag be för henne. Det har ni varit med om allihopa. Jag har inte, kanske inte att Vivica dyker upp. Men att någon annan dyker upp i er tanke. Och så börjar ni be. Och om jag frågar er då. Men vem var det? Varför blev det så? Om jag säger så till dig, Rune. Varför gjorde du det? Så kommer du säkert säga. Gud manar mig att göra det. Om jag då frågar, ja men hur lät det när Gud manade dig? Ja, det lät inte så mycket. Det var en tanke som kom. Jag tror första sättet som Gud talar till oss, det är just spontana tankar som dyker upp. Och så gör vi det där som vi får till oss. Och så har vi faktiskt hört vad han säger. Jag tror att han vill hjälpa oss att slå på fantasin och spontaniteten. I Habakkuk 2:2 står det. Herren svarade mig, skriv upp synen och rista in den på skrifttavlor så att den lätt kan läsas. Habakkuk hörde därför att det stod att Herren svarade mig. Det finns ett hebreiskt ord, paga, för förbön. Och just det här ordet, det betyder ett tillfälligt möte. Att råka träffa någon, bara så här. Jag var ute och så råkade jag träffa Andreas till exempel. Så här. Och det betyder att Gud lägger, eller när Gud lägger en person i våra tankar, så är det just det här paga. Han gör något tillfälligt, han gör något snabbt. Och så får vi då börja be. Det har också varit så här ibland i det profetiska. Ni som fungerar i det profetiska. Ibland så kommer det så här blixtsnabb tanke bara genom hjärnan. Och den är egentligen så snabb att på ett sätt så hinner man inte med den. Alltså, det är svårt att förklara. Men det går så snabbt igenom någonting annat man håller på att göra. Så vad kommer den så här skjuter igenom som ett spjut? Tar man tag i den tanken då och fångar den, så börjar den växa till. Och så börjar Gud tala profetiskt i den. Men tar man den inte när den kommer där snabbt, då är tillfället förbi. Men det kommer som en spontan, snabb tanke först. Den andra nyckeln, det är att lära oss att stilla våra egna tankar och känslor. Habakkuk 2:1, där står det: jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan. Han förstod att han behövde söka en plats. Leta upp ett ställe där han kunde vara förberedd på att höra Gud tala. I Psalm 46:11 så står det: bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Bli stilla. Att stanna sitt kött, att stanna sitt oroliga hjärta, att stanna sina tankar. Eller ja, man kan inte stanna hjärtat och tvärdör man, men ni förstår vad jag menar. Att jag försöker göra så att köttet inte är med och uppe och studsar. Ett bra sätt för mig att kunna stilla mig och kunna vara med Gud, det är att sätta på lovsång. Ha det i bakgrunden. För på något sätt så stillar anden sig och så kan man höra Gud. Det står i Andra Konungaboken 3:15. Hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa. Och när harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom. Jag är strax i mål. Jag vet det blir lite långt här, men jag ska ge dig bara två nycklar till. Men när man då har lovsjungit en stund så börjar man kunna lyssna in Gud. Det står i Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Det får man träna sig på, att fästa blicken på Jesus. Nyckel nummer 3. Det är just det här att fästa blicken på Jesus. Att låta Gud ge dig drömmar och visioner. Gör som så att när du sover, lägg ett papper och penna bredvid dig på nattduksbordet. Och så när du vaknar, skriv upp vad du har drömt. För många gånger, fler gånger vad vi tror, så är faktiskt drömmarna från Gud. Och när vi får dem så kan vi träna oss i att få uttydningen. Eller så ringer man eller skriver till någon som man vet har det. Och så får man reda på vad Herren vill säga. Angela vet ju att jag har mycket drömmar ifrån Gud. Och han vill ju, det står ju i hans ord att han vill ge oss drömmar. Fäst blicken på Jesus. Gör också så, jag vet inte om ni gubbar har det sådär, men vi tanter, vi är sådana att när vi sätter oss och ska be, så kommer allt som man inte har gjort upp. Tittar man, vilken dammtuss det ligger där. Och just det, tvätten skulle in. Och just det, jag måste ju tömma torktumlaren och allt det där. Och så är det så lätt att springa iväg och så ska man fixa det där. Det var djävulens sätt för att liksom få bort våra tankar från det som vi ska göra. Ta en papperslapp och skriv ner de där grejerna. Upps, topp, dammtussen, tömd, alltså så här. För så behöver du inte fundera på det mer, och så vet du att du kommer ihåg det sen när du har haft din bönestund. Och så kan du inte bli störda. Fäst blicken på Jesus. Det fjärde som vi ska göra. Och det kan du hoppa till sista bibelversen där sen. Skriv. Hur många är det som skriver sina böner? Är det någon som har gjort det någon gång? Sina böner. Sätt dig ner alltså vid bordet. Be ditt tungor ett tag först. Och sen sätt dig och så börjar skriva ner din bön. Så när du skrivit din bön så ber du Gud att han ska börja ge dig tankar. Och så skriv det som han ger dig. Gud sa till Habakkuk att skriva upp synen. Det läste vi innan. Och man kan läsa om de läsna så skrivna böner i Saltaren, profeterna, uppenbarelseboken. Överallt i Bibeln så ser vi att människor har gjort det här. Testa det när du kommer hem. Sätt dig i lugn och ro med ett papper och en penna. Be i tungor. Talar du inte i tungor så ber de att få bli andedöpt och få tungotalet först. Och sen så bara börja du skriva. Luta dig tillbaka, slappna av och lita på att Gud vill prata med dig. Det står så här i Hebreerbrevet 4:10. Att den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Visst är det skönt? Vi får luta oss tillbaka. Vi får vila. Vi får hämta kraft. Vi behöver inte spänna några andliga muskler. Jag tror du kommer att upptäcka efterhand att oj, jag har faktiskt haft en dialog. Haft en dialog med Gud. Jag har pratat med Jesus. Jag har pratat med den helige ande. Det fungerade. Det fungerade. Amen. Amen.